och sen kände jag bara den här smällen. Ja, det var som en tryckvåg som skapades av kulan som gick ut i hela kroppen. Det var som att ringa på vattnet. Oj, nu ligger jag här och skjuter igen av polis. Helt vansinnigt.
Klara ligger på marken. Det sprutar blod ur hennes enda ben. Hon har blivit skjuten av en polis. Sitt första ben förlorade hon för flera år sedan, när hon också blev skjuten av polis. Men när alla skott har fallit har Klara ändå vunnit något.
Och jag tror att det här var nödvändigt för att jag skulle vakna till i mig själv och ta vara på mig själv.
Du lyssnar på Verkligheten med mig, Jonathan Lockstahl. Och det här är Klaras berättelse.
Stig in.
Tack så mycket.
Så, blåsigt.
Hej.
Hej, Klara.
Jonathan.
Hur vill du
göra nu?
Ja.
Klara och jag sitter i en bil på det småländska höglandet. Klaras ansikte och armar är täckta i tatueringar. Runt halsen hänger ett kors. Vi stannar till bredvid en polisbil vid en polisstation i den här lilla småländska staden.
Det är lite märkligt att stå så nära en polisbil. Det har nog inte gjort sen här händer. Det är bara någonting som finns inuti. Det är svårt att förklara hur det känns. Händelsen tog mig ganska hårt, gjorde den. Så det är väl det som finns in i mig då.
Snart ska Klara upp i rätten. Hon är åtalad för grovt hot mot tjänsteman och grovt olaga hot. Målsägande är mannen som sköt henne. En polis.
Nej, jag förnekar ju det också. Jag har inte menat att skada någon överhuvudtaget.
Hoppas vi inte ramper.
Vi går ur bilen. Där det ena benet en gång var finns nu en stump. Klara sitter i rullstol och rullar sig uppåt i en backe. Hon använder sitt enda skadade ben som stöd. Klara har alltid haft ett sårigt förhållande till kroppen. Sinnessjuka promillehalter i blodet. Pistolskott. Amputationer.
Det är många saker som sagt som har lett till det.
Många. Ja, din kropp har varit med om väldigt mycket.
Otroligt mycket. Den har varit klingstöd många gånger också.
Jag tänker, din kropp står ju i centrum för det vi ska prata om. Därför att det är din kropp som har blivit skjuten.
Mm.
Historien om Klara och hennes kropp börjar i Sörmland, där hon växer upp. Som barn är hon lite kraftig. Det är något hon får höra ofta i skolan.
Jag hade ingen tillhörighet. Jag blev spottad på. Och det var väldigt fula, hårda ord mot mig hela tiden. Som tryck ner mig som människa. Jag vet att jag tänkte då att men det är inte jag som har problem. Det är de som har inte mår bra. Liksom. Jag tänkte så, vet jag.
När Klara når tonåren tappar hon i vikt. Hon får istället mycket bekräftelse. Den har hon lite svårt att hantera, så hon söker en ny metod.
Jag skulle nästan ta igen det jag hade förlorat. Det var sån känsla jag fick att shit, så här bra har jag aldrig mått. Liksom. Bara få massa på gymnasiet och så. Bara positiva saker. Liksom. Så jag visste inte hur jag skulle hantera det överhuvudtaget. Jag började dricka, jag började röka, jag började med allt som man kunde. Liksom. Och jag drack väldigt mycket när jag drack.
Alkoholen och Klara blir en stark matchning. När hon blir vuxen är det med en tung förbläss för vin. Klara tar jobb på bageri, som sekreterare och som arbetsledare på en pizzakedja. Hon klarar av att leva ett ansvarsfullt yrkesliv. Vid sidan av det super hon ordentligt. Livet fortgår. Klara blir gravid och får barn. Bitvis bor barnen inte hos henne och tillvaron är svår på flera sätt. Hon möter personer som behandlar henne illa och dricker för att döva känslorna.
Just de känslorna av att bli trampad på så mycket och inte sedd som liten, det har liksom format hela mitt liv.
Saker ser ut att gå åt ett mörkt håll, förklara. Tills en dag. Klara har tagit sig till Stjärnhov i Sörmland, den ort där hon växte upp. Hon har nyss varit på behandlingshem för att sluta dricka. Men det kom upp för många jobbiga känslor, så hon stack därifrån. Nu slår hon sig ner på pizzerian i Stjärnhov och dricker.
Ja, jag satt där och drack lite och hade min dator.
Det ska visa sig vara en otrolig lyckträff att hon hamnade just där. Det ska faktiskt ändra på allt. In genom dörren kommer han, Mats. En man som hon mött många gånger förut. När hon gick i skolan så var Mats pappa till en av hennes klasskompisar.
Jag blev väldigt glad att han kom, just han kom. Så vi började umgås redan när jag var i stallen när jag var liten. Någonstans när jag blev äldre då, så har jag alltid tyckt om honom som person. En man som jag ser på med andra ögon än vad jag gjorde när jag var liten. En man som attraherar mig. Han var man, jag var kvinna, om man säger så. Och vi blev väldigt attraherade av varandra. Vi satt där och pratade en stund och drack tillsammans. Och sen gick vi hem till honom. Han är väldigt snäll. Han är ödmjuk.
De blir ett par. Klara flyttar in hos Mats. Livet går äntligen åt rätt håll. Vid nyår samma år lovar Klara att hon ska sluta dricka. Hon mår så bra i sitt nya liv att det borde funka. Det gör det, ett tag. Men en dag, bara 2 månader senare, gör Klara ett misstag. Mats är på jobbet. Klaras huvud snurrar av känslor.
Jag hade liksom ingen aning om hur jag skulle hantera alltihopa som jag hade varit med om. Så gick min telefon sönder, kom jag ihåg. Så det var droppen, att allting bara rasade liksom.
Den här dagen klarar inte Klara av att vara nykter. Så hon tar bussen till centralorten Gnesta. Köper vin på bolaget och tar samma buss hemåt. Ovetande om vart det ska leda.
Jag vet att jag ville börja dricka redan i bussen. Jag hade så panikångest ordentligt. Men det satt en liten kille bredvid mig, så jag kunde inte göra det liksom.
Hemma i lägenheten häller hon upp ett glas vin. Hon går ut med hunden, minns hon. Sen minns hon ingenting.
Sen vaknade jag upp dagen efter med, på sjukhuset, med en ställning på benet. Jag kände ju att benet var helt trasigt.
Det här är vad som hänt. Under natten får polisens larmcentral in ett samtal från en berusad kvinna, Klara. Hon säger att hon vill hugga poliser. Målet, säger hon, är att komma in på Hinsan, alltså kvinnofängelset Hinseberg. Klara menar att hon först försökt komma in på psykakuten, men fått veta att den är stängd. 2 poliser tar sig till lägenhetshuset där Klara bor. Klara är vid det laget uppe och dricker hos en granne i samma hus. Rättegångsprotokollet beskriver hur poliserna går in i grannens lägenhet, in i hallen, där de ser Klara. Klara tar upp 2 knivar ur sina stövlar och håller upp dem i luften med spetsarna riktade mot poliserna. Hon rör sig sakta mot dem. En av poliserna tar upp tjänstevapnet, riktar det mot Klara och ber henne släppa knivarna. Klara säger nej. Hon fortsätter gå mot poliserna som backar ut ur lägenheten. Hon är nu 3-4 meter från dem. Den ena polisen avfyrar sitt vapen mot Klara och träffar henne i benet. Och nu ligger Klara i en sjukhussäng. Hon vrider sig och har mycket ont i benet och får veta att hon både hotat poliser och blivit skjuten. Hon som aldrig ens skulle dricka igen.
Den här ångesten jag hade då, det går liksom inte att beskriva. En ångest där jag kände att livet är slut nu. Nu är det liksom bara att det finns inget kvar. Det är väl det värsta jag kan tänka mig att jag har gjort i hela mitt liv, för jag kan inte döda en fluga ens en gång.
Vad tror du att poliserna kände när de såg dig?
Det är klart att jag kan tänka mig att de blev rädda. Absolut. Det var en väldigt farlig situation. Och väldigt trångt utrymme och en spiraltrapp ut därifrån. Så jag förstår att de kände sig oroliga.
Förstår du att de gjorde det valet att skjuta?
Ja, det gör jag.
Mats, Klaras kille, har hört skottlossningen nere från deras lägenhet. När han fattar vad som hänt bestämmer han sig först för att relationen är över. Det här går inte.
Han ringde till mig och så sa han så här, nej men det här är alldeles för mycket. Alltså jag vet inte om jag måste dra mig ur det här. Liksom. Sen kom han till sjukhuset i alla fall och då hade han sa att han hade fått någon hint ifrån uppifrån eller vart någonstans ifrån inom sig att han skulle inte lämna mig i alla fall. Så vi gick ihop ännu tajtare då efter det här.
Klara får ha kvar Mats. Men det finns något annat som hon inte kommer få behålla. Hon ligger på sjukhuset i månader för att läka och får infektioner i sitt skadade ben i sviterna av vården. Det blir blodförgiftningar. Till slut säger en sjuksköterska till Klara som det är.
Hon var väldigt rak och ärlig och sa, du förstår väl Klara att du kan inte behålla benet, du måste amputera bort det, annars kommer du att dö. Och jag förstod då äntligen att jag måste göra det här liksom.
Hon är nedsövd när det händer. När hon vaknar är det med en kroppsdel fattigare. Klara har förlorat sitt ena ben.
Då kom den här panikångesten igen. Det var en ångest som inte går att beskriva överhuvudtaget. Det är en ganska traumatisk upplevelse för kroppen och för själen och för hjärnan när man förlorar en lem.
Hon får åka hem och rättvisan har sin gång efter den här natten. Klara döms i tingsrätten för grovt hot mot tjänsteman. Hon försöker samtidigt vända katastrofen till något bra.
Jag bestämde mig där och då, innan de amputerade benet, att jag skulle leva mitt liv på ett positivt sätt. Jag skulle ta vara på allting som var positivt. Göra det till någonting bra.
Klara lär sig leva med sitt enda ben, som hon kan balansera hyfsat på när hon inte sitter i rullstol. Livet går vidare. Varför inte på en ny plats? Mats och Klara bestämmer sig för att flytta. Sävsjö, en stilla idyll mitt i det småländska bibelbältet, känt för sina många gamla kyrkor. Hit flyttar Klara och Mats.
Och har lite djur och hundar och katter. Och, ja, det kändes bra. Faktiskt.
Mats har sedan tidigare kontakt med en familj i Småland och Klara och Mats flyttar först in till dem. Sen får de ett eget hus att hyra. Det är en vacker plats på landet. Här skulle allt kunna bli bra. Men allt annat i livet blir inte så bra. Klara hamnar i konflikt om var hennes son ska bo. Samtidigt blir Mats utbränd på jobbet. De är ett skadeskjutet par i dubbel bemärkelse.
Och jag mådde så fruktansvärt dåligt då. Jag visste inte hur jag skulle hantera någonting. Så tyvärr så kom jag i kontakt med cannabis.
Klara vill inte dricka, det som brukar vara hennes patentlösning, men som lett fram till att hon blivit av med ett ben. Istället röker hon cannabis och ruset gör henne lite lugnare.
Så jag kunde hantera hela situationen. Den har hjälpt mig, cannabis, men det har den faktiskt gjort till viss del. Jag slappnade ju av, men ändå så någonstans så känns det ju fel. Det har jag gjort hela tiden. Vad jag än har tagit för någonting i hela mitt liv så har jag vetat att det här är fel liksom.
I efterhand är det nästan som att allt pekar på att tragedin ska upprepa sig. Det är en dag när Klara är hemma hos en kompis.
Då hade jag rökt lite cannabis. Jag var hemma hos en väninna när det här hände då. Och där fanns det lite av varje. Och det fanns både piller och det fanns pulver. Jag vet inte riktigt vad som var vad. Jag kan inte säga att jag inte har frågat henne efter en tablett. Men det känns som att jag kommer inte ihåg det överhuvudtaget. Och jag kommer ihåg att vi drack väldigt mycket energidricka. Och vi blandade där din och där min. Alltså vi hade ingen koll på vem som drack ur vilken flaska, man säger så.
Kompisen lägger sig i en soffa. Klara går ut på gräsmattan. Hon lyssnar på musik med bandet Kartellen. Någonting slår till i henne. Verkligheten känns magisk. Hon upplever det som att hon är i en musikvideo. På sitt enda ben ställer hon sig och dansar.
Jag trodde det helt fast fullt att jag var med i en video. Jag vet inte om jag sjunger jättehögt, men jag dansade runt där lite.
Men någonting saknas i musikvideon. Klara går in i huset för att hämta rekvisita. En soft air gun och en campingyxa, en tomahawk.
Och tog ut dem och stod, ja, hade dem i händerna och stod och lekte med dem.
Nu står Klara alltså ute på en gräsmatta i ett bostadsområde och håller en yxa och en leksakspistol. Hon står länge. Folk reagerar. Två städare som är i området på jobb blir livrädda när de ser henne lyfta yxan och luftpistolen mot dem. Någon kontaktar polisen. Och snart är tre poliser på plats. De misstänker att Klara är psykotisk när hon ropar pang pang och riktar vapnet mot en av dem. De tror att det nog är ett leksaksvapen, men är mer oroade över yxan och att hon ska skada någon med den. En av poliserna tar fram ett förstärkningsvapen. För Klara är det bara naturligt med poliserna. De är en del av musikvideon. Hon tror att de kommer backa iväg om en stund.
Och jag hörde massa hojar bakom mig. För jag trodde att det skulle komma ett hojgäng, nämligen. Och hämta mig, eller något i den stilen.
Nu riktar polisen vapnet mot Klara. På ungefär 13 meters avstånd. Klara ser honom sikta och trycka av.
Och sen kände jag bara den här smällen. Det var som att det var som en tryckvåg som skapades av kulan som gick ut i hela kroppen. Det var som ringa på vattnet.
Klara ramlar till marken. Hon är inte längre i en musikvideo. Poliserna kommer fram till henne.
Det bara sprutar blod. Kulan hade gått igenom mjukdelarna och ut på andra sidan. De satte sina här tourniquet, tror de heter, för att stoppa blödningen. Jag kände mer och mer att jag blev liksom av med mer och mer blod hela tiden.
Klara körs till sjukhuset i ambulans. Hon upplever det som att hon får ligga själv en lång stund utan att någon ingriper.
Jag bara ligger där och känner att livet håller på att gå ur mig liksom. Jag känner bara hur jag börjar försvinna bort så här.
Vilken mardrömstripp.
Kan man väl säga. Det är nog det minsta man kan säga. Men när jag vaknade upp så förstod jag ju mer och mer att vad som hade hänt. Sen försvann jag i medvetandet. Och sen när jag vaknade så hade jag legat i respirator i 2 dygn.
Det absurda är ett faktum. Klara ligger än en gång på sjukhuset, skjuten i benet av en polis.
Helt vansinnigt. Så det är ju den biten att det känns lite overkligt att det är jag som har varit igenom det. Men samtidigt så vet jag ju varenda minut som har gått efter båda skjutningarna. Så det är högst verkligt ändå. Jag hade kunnat bespara både mig själv och poliserna och alla som har varit inblandade i det här, från det här.
Klara tar på sig ansvaret för händelsen. Men hon trycker på att polisen nog förstod att hon höll i ett leksaksvapen och att hon var enbent. De borde använt elpistol eller pepparspray, inte ett skjutvapen, säger hon.
Sen kan jag förstå att det kan tolkas som att man vill attackera, men de såg också att jag stod helt still på ett ben.
Kan du förstå, om du håller i en yxa och leksakspistol, att de tänker att du är beväpnad?
Ja, det kan jag tänka. Absolut. Jag förstår mycket väl att den situationen kan kännas, skulle säkert kännas väldigt hotfull. Jag befinner mig i ett ganska tufft läge när det gäller min kropp. För jag har fastnat i rullstolen eftersom jag har fått ganska stora nervskador i benet efter skjutningen. Och jag har gått upp jättemycket i vikt.
Sitt enda ben får Klara behålla. Men balansen är sämre än innan hon sköts. Och livet har gått i en märklig cirkel. Den dåliga kroppskänslan ledde till att hon började berusa sig. Vilket lett fram till 2 händelser där polisen skjutit henne. Något som kraftigt har förändrat hennes kropp. Samtidigt kommer skjutningarna med en ny insikt.
Oavsett om jag har gått upp i vikt kan jag ändå känna att jag duger som jag är ändå. Jag duger även om jag har det här handikappet nu. Jag har inte sett mig som handikappad tidigare, men jag gör det nu. Och jag tycker att det är helt okej. Jag försöker hitta vägar för att hantera det på bästa sätt.
Så att du har blivit skadad liksom, har ändå gjort dig mer vän med din kropp till slut?
Ja, det har
det. Det är otroligt.
Ja, det är. Jag kan tacka högre makter alltså för att jag sitter här idag och lever ett liv idag nykter och drogfri och tycker att det är ganska okej. Väldigt okej och känner tillhörighet i samhället bland andra människor.
Du har blivit väldigt känd och du har ju liksom gjort många intervjuer. Hur känns det att folk ser dig där du bor och vet vad du har gjort och varit med om?
Det känns helt okej faktiskt, för jag tycker att jag vill kunna ärligt visa min sida av hela alltihopa. Och jag tror att det här är viktigt att det tas upp. Dels hur det kan gå när man mår väldigt dåligt. Hur en person kan bli och göra när man inte mår bra. Sen har jag ju också mött människor runt om där jag bor som faktiskt ser vem jag är idag. Och vem, inte för vad jag gjorde utan att se mig för den jag är. Och det känns väldigt bra.
Men tror du att det var förutbestämt att du skulle vara med om allt det här?
Det tror jag faktiskt. Absolut. Jag tror det. Och jag tror att det här var nödvändigt för att jag skulle vakna till i mig själv och ta vara på mig själv. För jag har inte varit så snäll mot mig själv när det här har hänt. Liksom.
Jag själv är jätterädd att jag skulle vara med om något som skulle förstöra min kropp. Och tänker jag mest på om något skulle hända som skulle göra mig blind. Jag kan liksom inte ens närma mig den tanken.
Jag tror inte man kan tänka i förväg att jag ska klara det här. Liksom. För jag tror inte någon kan förstå eller tänka och känna och förstå innan man verkligen är med om det. När det väl har hänt, man intar ett läge automatiskt att man måste acceptera. Det finns inget val.
Okej, då rör vi på oss då.
Yes. Vill ha skjuts till stationen också?
Alltså, det ligger inte den jättenära, eller?
Jag vet inte, hur långt åker vi?
Ja, du blåser väldigt mycket.
Ja.
I bilen sitter Mats, Klaras kille, som fortsätter se det som sin uppgift och stå vid hennes sida.
Regna, och det regnade förut, säger jag.
De hade ju lovat att det skulle komma till helgen.
Ja.
Det finns ju någonting inuti en att man vill hålla ihop. Och sen att hon har gått sin egen väg några gånger, och det får man ju räkna med en som är. Jag har levt ett liv som så destruktivt som hon har gjort tidigare.
Vad tänker du om er framtid?
Jag tänker väl just på framtiden.
Den polis som sköt Klara när hon höll en yxa och en soft air gun åtalas för tjänstefel. Själv åtalas hon för bland annat grovt hot mot tjänsteman efter samma händelse. Jag får tag i Klara precis när domen meddelats. Jag springer in på toaletten till ett café för att ta samtalet medan allt är färskt.
Det känns tufft, men ändå så finns det tacksamhet där att det gick ner i rubricering.
Klara döms för grovt olaga hot mot de två städarna som hon skrämde. Och hon döms för hot mot tjänsteman, mot polisen. Men inte grovt hot mot tjänsteman, som hon först åtalades för.
Så att det inte blev hela den kakan som var från början, om man säger så. Jag har varit på en samling i kyrkan på förmiddagen och vi har bett massor. Och jag vet att det är många som ber för mig också. Jag tackar Gud och Jesus för att jag får den här chansen att starta ett nytt liv. Och begrava det gamla. Mm. För det är verkligen en stor känsla att få lite visuellt ta all den här gamla skiten rent ut sagt och begrava bort ner i jorden.
Du har lyssnat på Verkligheten med Klaras berättelse. Polisen som åtalades för tjänstefel efter att ha skjutit Klara friades i både tingsrätt och hovrätt. Tipsa oss gärna om du själv eller någon annan har varit med om en avgörande händelse. Sök bara på Verkligheten så hittar du oss. Det här avsnittet gjordes av Jonathan Loxdal, producent Gustav Asplund, tekniker Christer Orreteg.
En produktion av Filt för P3, Sveriges Radio.